Kul att ni är här. Det gör en väldigt stor skillnad för mig. Jag heter alltså Stefan Gustafsson. Jag har rest från Stockholm idag, men som ni hör så är det inte mitt egentliga ursprung, utan jag är skåning, född och uppvuxen i Lund, men lever i Stockholm sedan början på 90-talet. Jag arbetar för någonting som heter Apologia, Centrum för kristen apologetik. Och det där konstiga ordet, apologetik, det är betydelsen av det ordet, det är det vi ska jobba med den här eftermiddagen. Apologetik, det handlar om att förklara och försvara den kristna tron. Förklara vad vi tror på och försvara varför vi tror på just det här. Vi befinner oss i ett land som har varit en kristen kultur i mer än 1000 år. På 800-talet så kommer ju Ansgar och Wittmann som de första, i alla fall kända, missionärerna och predikar evangeliet här uppe i norr. Och sen kom ju evangeliet att prägla vår kultur. Och det betyder ju att under väldigt lång tid så behövdes det inte argumenteras för den kristna tron. Det var ju den självklara utgångspunkten. Även om alla inte personligen var lärjungar till Jesus, så var ju kulturens utgångspunkt att det finns en Gud och han har uppenbarat sig i Jesus från Nazaret och Bibeln är Guds ord och så. Men allt det där har ju förändrats under de sista 100 åren och i väldigt snabb takt under de sista 50, 60, 70 åren. Och Sverige har blivit ett av världens mest sekulära kulturer. Där människor har vänt sig bort ifrån kristendom. Och i det läget så blev ju det här med apologetik, att förklara och försvara kristendom, det blir ju från en förnyad aktualitet. Det var ju så från början när kristendomen spreds, att det var självklart att man måste förklara budskapet och man måste försvara sanningshalten. Det står så här i Kolosserbrevets 4:e kapitel. Där skriver Paulus så här: visa klokhet i umgänget med de utomstående. Det är Kolosserbrevet 4, vers 5 och 6. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg allt era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta vad ni ska svara var och en. Det är ju apologetik. Ni måste veta vad ni ska svara var och en. Paulus och den första generationen kristna har ju en kultur fylld av invändningar mot den kristna tron. Och vi befinner oss idag i en situation fylld av invändningar och kritik mot den kristna tron. Emellanåt en annorlunda sorts kritik än den Paulus och hans generation hade, men lika väl en på många områden skeptisk och kristendomskritisk kultur. Så det är vad vi jobbar med i Apologia. Vi har fått det som kallas för Gud, att hjälpa församlingar, hjälpa lärjungar på det här området. Så vi besöker församlingar som jag gör nu, och vi har också evangelisation utifrån ett sånt här perspektiv, att argumentera för den kristna tron. Ja, det var någonting om mig och Apologia. Jag är för övrigt gift med Ingrid. Vi har 3 vuxna barn och den stora saken i vår familj är att vi nyligen har fått 2 barnbarn. Och det är 2 barnbarn på väg. Så det är den helt nya dynamiken på det personliga planet. Så min fru passar barnbarn den här helgen. Så är det. Vi ska jobba med 2 stora invändningar mot kristen tro den här eftermiddagen. Först vetenskap och sen frågan om evangeliernas historiska trovärdighet. Och efter varje presentation här så finns det möjlighet till frågor och invändningar och samtal. Så ha med dig det medan jag talar här. Så kom ihåg dina invändningar, dina frågor, så kommer det finnas möjlighet att ställa dem. Okej, då kör vi. Har vetenskapen begravt Gud? Det är ganska många som tänker så. Att vi har haft en kristna tron, som jag sa, i mer än 1000 år. Och så har vi lämnat den. Varför? Därför att det inte funkar med vetenskapen. Vetenskapen har omöjliggjort den kristna tron. Så om du vill vara verkligt, liksom ta vetenskapen på allvar, så behöver du lämna den kristna tron. Vill du behålla den kristna tron, för det är klart du har rätt att göra det om du vill, så får du liksom acceptera att du kan inte relatera till vetenskapen. En känd kosmolog som heter Lawrence Krauss skrev en artikel i tidningen The New Yorker för några år sedan. Rubriken var så här: alla naturvetenskapsmän bör vara militanta ateister. Så där har ni den inställningen. Alltså, ska du vara naturvetare så bör du vara ateist. Du bör till och med vara militant ateist. Därför att bara själva öppningen för Gud omöjliggör seriöst vetenskapligt arbete. Det är så han tänker. Och han är själv militant ateist. Han ingår i den här gruppen man kallar för de nya ateisterna. Och samtidigt är han en världsledande kosmolog. Den här inställningen är det väldigt många människor som har. Att vetenskapen har gjort det omöjligt att tro på Gud eller ta kristen tro på allvar. Och den här uppfattningen är ofta förknippad med ett antal myter. Det finns en sån här vandringshistorier som går runt. Som till exempel att kristen tro har hävdat att jorden är platt. Det är väldigt många människor som har fått lära sig det i skolan. Att kristna har liksom varit vetenskapsfientliga på alla möjliga sätt. Till exempel att man har hävdat att jorden var platt. Det är intressant, det kan man undersöka. Hur är det med det? Det har man tänkt i bland kristna att jorden är platt. Det här är ett romerskt mynt. Det är den romerske kejsaren. Och ser här har sin hand där. Det är inte en fotboll, trots att det är fotbollsderby här i Göteborg idag. Det är ett klot. Man visste i romarriket att jorden var rund. Och kejsaren, han var ju hela världens herre. Det är det han säger. Jag håller hela världen i min hand. Det är det kejsaren kommunicerar på det här myntet. Det där visste man inte sedan Platons tid, alltså 400 år före Kristus, att jorden var rund. Och det var ingen som ifrågasatte det. När den kristna tron växte fram så fanns hela den föreställningen att jorden var rund. Och när kristendomen tog över, då satte man ett kors på globen. Man visste att jorden var rund. De där tre banden på här så, det är, man trodde att jorden hade tre kontinenter. Afrika, Asien och Europa. Vi kan väl förlåta dem att de inte kände till Amerika och Australien, eller hur? Så man satte ett kors på globen, eller så på den Jesusbilden här. Det är Jesus som är herre över allting. Det är han som håller hela världen i sin hand. Det där är faktiskt en ren myt, att kristna hävdat att jorden var platt. Vad är det som finns överst på Petruskyrkan i Rom? En glob. Åren på globen, ett kors. Ja, det där är bara ett litet exempel på hur helt märkliga föreställningar sätter sig i kulturen och liksom förmedlas från generation till generation. Den här föreställningen går tillbaka till ett par böcker från slutet av 1800-talet som går igenom kristendomens förhållande till naturvetenskap, och sen har varit väldigt kritiska mot kristendomen och som förmedlade de här falska myterna, och sen har de bara liksom fortsatt utifrån de här böckerna att spridas. I verkligheten är det så här att om man tittar historiskt så är kristendomen inte alls vetenskapsfientlig. Om man tittar på universitetens framväxt, så växer universiteten, som ju är basen för det vetenskapliga arbetet, det växer ju fram i det kristna Europa. De växer fram utifrån klostren, som hade byggt upp bibliotek och där man hade disputationer och föreläsningar. Från början om teologi och Bibeln förstås, och sen gradvis om andra ämnen. Utifrån klostren så växer de första universiteten fram. Det första äldsta universitetet är Bologna i Italien. Och sen världens näst äldsta universitet är Oxford. Oxford University, det är världens mest prestigefyllda universitet. Det räknas ju som det finaste universitetet. Vad är deras motto? De har den här vapensköldan. I mitten där så är det en bok. Vad är det för bok? Ja, det kan vi räkna, det är Bibeln. Det är en öppen Bibel. Och så står det någonting där. Man kan, jag gissar att ingen av oss kan latin, jag kan inte. Men man kan ju få saker och ting översatta, eller hur? Dominus Illuminatio Mea står det. Det betyder Herren är mitt ljus. Och ett citat från en av psalmerna. Okej, så tänkte de som startade Oxford University. Det startades av kristna som tog Bibeln på allvar och sa Gud är vårt ljus. Det är han som har skapat den här världen. Och nu vill vi försöka förstå den världen som han har skapat. Ett annat av världens äldsta och idag fortfarande mest prestigefyllda universitet är University of Cambridge. Och det här är kemiinstitutionen. Mycket berömd institution, ett antal Nobelpris har tilldelats forskare vid den här kemiinstitutionen. Då ser ni att det står saker där ingraverat. Ja, det är deras motto. Och om vi tar den svenska texten, stora är Herrens verk. De begrundas av alla som älskar dem. Den här skapelsen är Herrens verk. Älskar du Herren så älskar du det han har gjort. Älskar du det han har gjort så vill du försöka förstå det. Det är det vi gör för den här institutionen. Vi försöker förstå det som Herren har gjort. På det här lilla området med kemi. Och så här kan man hålla på. University of California, det är mest kända. De har flera campus, flera olika universitet under den rubriken. Den mest kända är Berkeley. Det är också en öppen bok. Det är Bibeln. Utgångspunkten för universiteten, när de startade. Och här kan vi själva läsa texten, Let there be light. De går tillbaka till första musikbok. Harvard, sista exempel. På sådana här topplistor idag över världens mest prestigefyllda universitet så är det oftast Oxford nummer ett och Harvard nummer två. Här är deras vapensköld. Där står Veritas, det betyder sanning. Men det är inte den ursprungliga. Så såg det inte ut när de startade. Då såg det ut så här. Då ser vi om det står någonting. Jag kanske inte kan läsa, det är lite dålig upplösning. Det står Veritas där inne, sanning. Christo et ecclesia. Sanning för Kristus och kyrkan. Så det är uppenbart att historiskt är det inte så att det råder någon sorts konflikt mellan kristen tro och naturvetenskap. Förhållandet är precis det omvända. Det är kristendomen som har inspirerat fram naturvetenskapen och universiteten. Det är inte jag som är kristen som hävdar det. Det säger man inom vetenskapshistorien idag. Det är ju ett forskningsfält, vetenskapens historia. Och det finns en massa vetenskapshistoriker som undersöker hur har vetenskapen startat och utvecklats genom historien. Här är en person som har jobbat mycket med det. En amerikansk forskare som heter Rodney Stark. Och han säger så här. Sanningen är den att kristen tro inte alls hindrade vetenskapens uppkomst. Men inte bara det. Kristen tro var absolut nödvändig för vetenskapen. Vilket är anledningen till att den bara uppstod i den kristna västvärlden. Alltså, kristendomen är inspirationskällan till vetenskap. Måste man vara noga här. Det har ju funnits skolor, utbildningsinstitutioner i alla kulturer. I kulturer runt om i världen genom historien har man gjort enskilda upptäckter. I Kina och Indien och Egypten och Babylon och så. Så man har gjort enskilda upptäckter kring naturen. Matematiska samband eller naturvetenskapliga fenomen man har lyckats förstå. Eller någonting kring stjärnvärlden, astrologi. Men inte någonstans har det gett upphov till ett systematiskt utforskande av tillvaron som helhet. De har inte stannat vid en enskild upptäckt. Väldigt ofta har det satts in i en felaktig ram som sedan har låst ett vidare forsknings, Till exempel de gamla babylonierna. De var ganska duktiga när det gällde planeter och stjärnvärlden. De hade ganska mycket koll på det. Problemet var ju att de satte in den kunskapen, sin astronomiska kunskap, i ett astrologiskt tänkande. Alltså att planeterna var guddomar och att deras planeternas inbördes förhållande styrde vad som sker på jorden. Och det är klart att det där är inte, det är inget bra paradigm för fortsatt utforskning av rymden att tänka så. Så det är västvärlden, den kristna västvärlden, utifrån den kristna tron som det vi kallar för naturvetenskap idag och det vi kallar för universitet har sin källa. Vad var det i kristen tro som gjorde att det här inspirerades fram? Ja, det var ett antal olika saker. Här så läste man ju Bibeln och då öppnade man Bibeln. Första bladet så står det att Gud sa till människan: lägg jorden under er och råd över den. Gud skapar människan och så säger han, nu ska ni råda, härska över, förvalta denna skapelse. Ska man göra det måste man ju förstå den. Om man ska kunna råda över den måste man ju förstå den. Det var ju en impuls att försöka ta reda på hur världen fungerar. Här trodde man att det finns en enda gud. I nästan alla andra kulturer har man ju tänkt att det finns många olika gudar och som har kopplat olika gudar till olika naturfenomen. Jag tänker på våra förfäder här med Thor, Oskar. Det finns en gud bakom Oskar. Men det finns ju en annan gud bakom solen och en annan bakom månen och en annan bakom vinden och en annan bakom havet och en annan bakom vinet och en annan bakom sexualiteten och en annan bakom havet. Och bakom varje naturfenomen finns det en unik gud. Och de gudarna, de är ju i strid med varandra. Där är det en maktkamp och de lurar varandra. De bedrar, det är ett kaos bakom ytan. Så det är ju helt meningslöst att försöka förstå de här naturfenomenen som styrs av gudar som sen i sin tur är i konflikt med varandra. Men utifrån kristen tro så finns det en enda gud. Han har skapat allting och han har full koll på allting. Därför kunde de kristna räkna med det här är inte kaos, det är enhetlighet. Det här hänger ihop. Det här kan man förstå. Man tänkte ju att Gud är logos. Det är ju så Johannesevangeliet börjar. Jag ska faktiskt predika över det imorgon. Gud är logos. Den logiska. Därför får man inte alls förvånad över att det finns ordning i skapelsen. Att det finns logik i skapelsen. Att det finns lagar. Det som vi idag talar om som naturlagar, man kan beskriva att det är en regelbunden värld. Så vetenskapshistoriker identifierar ett antal sådana här punkter så här, i det kristna väst så tänkte människor så här om Gud och därför tänkte man så här om skapelsen. Och det gjorde att det var meningsfullt att ge sig ut och försöka undersöka världen. Men, då kan man säga, ja men det här är väl en lite för idyllisk bild som du nu målar av liksom att kristen tro har inspirerat fram vetenskapen och har inte varit en grundläggande konflikt och så. Nej, jag skulle säga bilden som jag har målat är alldeles sann. Men, sen finns det förstås några och ett antal olika individuella punkter där det har uppstått spänningar och konflikter. Och den mest kända sådan är ju det som uppstår kring diskussionen om en geocentrisk alternativt en heliocentrisk världsbild. Geo är jorden. Det var ju det traditionella sättet att tänka. Jorden är i centrum. Den ligger fast här i mitten. Och sen cirklar ju allting runt jorden, solen och planeterna. Den geocentriska. Och så blir den ju gradvis då utmanad av den heliocentriska, helio för solen. Nej, det är solen som är i centrum. Och runt solen kretsar jorden och alla planeterna. Det här blev ju en jättestor fråga med från 1500-talet. Det börjar med att Copernicus ifrågasätter den traditionella uppfattningen. Den traditionella uppfattningen kommer inte från Bibeln eller från kristna, utan den kommer från Ptolemaios och Aristoteles, alltså flera från den grekiska världen flera hundra år före Kristus, då man skisserade upp den här geocentriska världsbilden, och det ställde ganska väl med den informationen man hade, så att säga. Det var ett system som det såg ut att funka. Och sen tänkte alla utifrån det, och inklusive de kristna förstås. Det fanns ingen anledning att tänka utifrån någonting annat. Men när vi kom fram till 1500-talet, då har det börjat bli problem. Den här modellen funkar inte med ny kunskap man har. Så Copernicus räknar på det här och föreslår någonting alternativt. Tänk om det är solen som är i centrum. Det vet inte så uppstår det, så han bara lägger fram det som en teori. Det får man. Det är inga problem att göra det. Han har en efterföljare, Kepler, som kan förfina den där teorin och så. Och sen kommer mannen som det blir rabalder kring, Galileo Galilei. Han lyckas bygga ett eget teleskop så han kan se längre ut i rymden än någon har gjort tidigare. Och har ny information. Och han kan ganska långt bekräfta Copernicus teori. Han ser liksom att den är antagligen rätt. Han kan inte bevisa den, men han är ganska gott på väg att visa att det är nog så här. Och sen bevisas den i slutet av 1600-talet av Newton. Men det är faktiskt först då som man kan bevisa det på det här sättet. Så det pågår en diskussion under nästan 150 år i den här övergången. Och det är i den övergången som kyrkan gör bort sig. Och det är bara rakt av man gjorde bort sig. Därför att det blev en konflikt mellan Galileo och påven och Galileo och kyrkan. Hade vi haft mer tid så kan man gå in i liksom detaljerna i den konflikten, men det är alldeles uppenbart att kyrkan gjorde fel, och man tvingade ju Galileo att ta tillbaka sin teori, och han hamnade i husarrest som ett resultat av det. Men det man ska notera i den här konflikten, och nu citerar jag några vetenskapshistoriker, ändå var det inte en fråga om kristendomens krig mot naturvetenskapen. Alla deltagarna kallade sig kristna och alla erkände Bibelns auktoritet. Så Galileo var ju kristen och trodde på Gud och trodde på Bibeln. Så det var ju inte kristen mot icke-kristen, så att säga. Det var ju kristna som hade en tolkningsdiskussion. Det här var en konflikt mellan motsatta teorier om bibeltolkning. En konservativ teori som kom från konciliet i Trient kontra Galileos mer liberala alternativ. Personliga och politiska faktorer spelade också en roll som Galileos sinne för att skaffa sig fiender på höga position. Galileo var en oerhört provocerande person. Så det var en lång debatt om det här, om Galileos teori, och kyrkan var tveksam, för man menar att det ser ut som om Bibeln hävdar att jorden inte rör sig. Det var kyrkans hållning. Då valde Galileo att göra så här. Han publicerade ett verk som heter Dialogen om de två världssystemen. Så det är en dialogbok. Då har han tre personer som för diskussion om det här. Då är det en person som är nyfiken och som undrar hur det är med det här. Och så är det en person som får framföra Galileos uppfattningar. Och så är det en tredje person som Galileo väljer att kalla för Simplicio. Den enkla. Den som inte har så mycket mellan pannbenet där. Och alla som läste boken kunde ju se att Galileo la påvens repliker i Simplicius mun. Och det gjorde ju påven rasande. Det här är 1500-talet, du ska helst inte förnedra påven offentligt. Så det ligger väldigt mycket bakom konflikten, alltså en personlig konflikt mellan påven och Galileo. Det var ett fiasko för kyrkan. Man borde ha förstått det som Galileo hävdade när det gäller bibeltolkning. Han formulerade de här idag ganska berömda orden: "The Bible teaches us how to go to heaven, not how the heavens go. Bibeln undervisar oss om hur vi ska komma till himlen, inte hur himlakropparna rör sig. Därför att det kyrkan gjorde, präglade av det, att man hade bara liksom accepterat det här Ptolemaios och Aristoteles system, det var att man läste några ställen i Gamla Testamentet där det står att jorden står fast och den rubbas inte. Men det ska man ju inte förstå som naturvetenskapliga påstående om liksom ifall jorden snurrar runt sin egen axel eller inte och så. Utan det är ju ett sätt att poetiskt uttrycka att det här är en stabil skapelse som Gud har i sin hand. Det är inte kaos. Så, visst finns det punkter av konflikter. Och det finns ju en mer modern konflikt utifrån Charles Darwin. Vi kommer till det. Men en sån här enstaka konflikt, eller enskilda konflikter, innebär inte att det finns ett grundläggande konflikt mellan kristen tro och naturvetenskap. Om vi lämnar historien och går till mer till nutid, så tycker jag man kan tänka så här, att vi som kristna är intresserade av en konversation, en dialog mellan naturvetenskap och teologi. Som kristen så tänker man så här, att man kan tala om Guds två böcker. Och det är ett uttryck som jag har lånat från en tidig kristen vetenskapsman på 1600-talet. Guds två böcker. The World of God, skapelsen, och The Word of God, skriften. Vi tror att Gud har skapat den här världen och manifesterar sig själv i skapelsens storhet och härlighet. Och sen tror vi att Gud har talat i sitt ord, i Bibeln. Och då ur kristens synvinkel så är det ju naturligt att tänka sig att här råder ingen konflikt. Den Gud som har gjort skapelsen och sen talat till oss i Bibeln, då förväntar man sig att här finns det harmoni. Det där ligger inte i konflikt. Därför det har skapelsen och skriften har samma källa. Det kommer från samma Gud. Så om det ser ut att dyka upp konflikter, så tänker man ju som kristna, det beror väl i så fall på att vi antingen har misstolkat skapelsen, vi har inte förstått den rätt, eller har vi misstolkat skriften så vi har inte förstått den rätt. Eller i värsta fall har vi misstolkat både skapelsen och skriften, och vi behöver gå tillbaka liksom till ritordet och tänka på nytt. Hur ska vi förstå skapelsen? Hur ska vi förstå ordet? Men i grundläggande förväntar vi oss en samstämmighet. Hur ser då konversationen ut mellan naturvetenskap och teologi? I motsats till hur kultur tänker att naturvetenskapen är orsaken till att vi har lämnat den kristna tron, så kan man argumentera för att konversationen under 1900-talet har gradvis blivit en bättre konversation med många fler överlappningar mellan kristen tro och naturvetenskap än tidigare. Jag ska ge ett stort exempel. Bengt nämnde här Big Bang, så passar alldeles utmärkt. Big Bang-teorin, och syftar då inte på tv-showen utan på den naturvetenskapliga teorin, Big Bang. Här finns det väldigt mycket missförstånd både bland kristna och icke-kristna. Alltså många kristna tänker så här, jag tror inte på The Big Bang, jag tror på Gud. Och jag rör mig ute mycket på högskolor och universitet, och då när man pratar med icke-kristna studenter så säger de i motsats, och säger så här, nej, men jag tror inte på Gud, jag tror på Big Bang. Och då skulle jag säga att båda sidor tänker helt fel. Häng med här nu, ska jag försöka förklara. För 100 år sedan, före Big Bang-teorin, så tänkte de allra flesta naturvetare och väldigt många filosofer tänkte att universum är evigt. Det var standarduppfattningen. Man sa, universum har alltid existerat. Här är en svensk nobelpristagare i kemi, Svante Arrhenius, han skrev så här 1903. Universum i sin essens, i sin kärna, har alltid varit vad det är nu. Alltså det är evigt, det har alltid funnits, det har aldrig blivit till, det bara finns. Okej, det var standarduppfattningen, ett evigt universum. Det passar väldigt bra med ateism. Passar väldigt illa med kristen tro. Ateister vid den här tidpunkten, de sa så här: ni kristna, ni säger att Gud har skapat världen. Om vi då frågar er, vem har skapat Gud? Så säger ni: ah, det är ingen. Han bara är. Han har aldrig blivit till. Han bara existerar. Han är evig. Okej, sa ateisterna. Vi har en mycket enklare teori. Bort med Gud. Och sen säger vi om universum exakt det vi säger om Gud. Universum bara är. Det har aldrig blivit till. Det är evigt. Okej. Ett evigt universum funkar jättebra för en ateist. Man kan säga, universum är det enda som finns. Funkar dåligt för en kristen. För att det är bara Gud som är evig. Om universum också är evigt, då får vi någon sorts dualism av två saker som är lika grundläggande. Skapelsen och Gud. Så det funkar. Då händer något intressant. Kolla in här tre gubbar. Ni känner igen en av dem, eller hur? Albert Einstein. Men här heter Robert Milligan. Och Nobelpristagare i fysik. Och sen står det här. Så här är två av de riktigt ledande naturvetenskapsmännen. Sen står det en man där i mitten. Med prästkrage. Det är en belgisk präst. Som heter George Lemaître. Men han var också en världsledande naturvetare och matematiker. Det är därför han står med de här. Han är på samma nivå som dem. Och det är han som formulerar det vi kallar för Big Bang-teori. Han lägger fram en teori som säger att universum är inte evigt. Den väcker jättestort rabalder. Och han kan inte bevisa den vid den tidpunkten. Men det finns liksom indikationer åt det här hållet. Det här väcker stort rabalder därför att alla fattar vad det här skulle innebära. Om det är sant att universum inte är evigt, då öppnar vi dörren för Gud. Då öppnar vi dörren för andra alternativ. Einstein har skrivit att han gjorde allt han kunde för att motbevisa Big Bang-teorin. Men det gick inte. Och det som har hänt gradvis under 1900-talet, det är att Big Bang-teorin har bekräftats. Och är idag standarduppfattning. Detta universum inte är evigt. Det har blivit till. Passar jättebra med kristen tro. Det är det kristna alltid har sagt. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men passar jättedåligt med ateism. Så ateister är de som kämpar med den här tankegången att universum har blivit till. För det kan inte bli till av sig självt. Någonting kan inte bli till av sig självt. Ur intet kommer intet. Det är en grundläggande filosofisk princip. Av sig själv kan inte någonting bli till. Alltså, tänk efter. Av sig själv kan inte något bli till. För om det av sig själv ska bli till, då måste det finnas innan det finns. Om det av sig själv ska bli till. Tänker du med på det? Och det är ju ologiskt. Du kan inte finnas innan du finns. Du kan inte orsaka din egen existens. Antingen finns du av evighet. Eller så, om du har existens så har du blivit till. Det är de två alternativen som finns. Och idag så vet vi att universum finns inte av evighet. Det har blivit till. Då måste det vara någonting annat som finns av evighet. Och idag är detta ett av de riktigt intressanta argumenten för Guds existens. Eftersom universum inte är evigt måste något annat vara evigt som har orsakat tillblivelsen av universum. Där insåg C.S. Lewis redan på 40-talet, då var Big Bang-teorin långt ifrån så belagd som den är idag. Men han skriver så här: i ett avseende, vilket många kristna har märkt, har nutida naturvetenskap nyligen kommit i samklang med kristen lära och lämnat den klassiska naturalismen, alltså att naturen är det enda som finns. Om något framstår tydligt från modern fysik är det att naturen inte är evig. Universum hade en början och kommer få ett slut. Men de stora materialistiska systemen i det förflutna trodde alla på den eviga och självexisterande naturen. Och så citerar han en professor som var känd i sin tid som sa så här: det var aldrig möjligt att på allvar motsäga läran om skapelsen. förutom genom att hävda att världen har existerat i all evighet, mer eller mindre i dess nuvarande tillstånd. Slutcitat. Och så fortsätter Lewis. Den grundläggande utgångspunkten för naturalismen har nu dragits tillbaka. Vi bör inte luta oss för tungt på detta, för vetenskapliga teorier ändras. Men för närvarande verkar det som om bevisbördan vilar, inte på oss, utan på den som förnekar att naturen har en orsak bortom sig själv. Om man kunde säga det 1943, så kan man säga det väldigt mycket mer idag. Att bevisbördan faktiskt ligger på andra hållet. För idag är standardteorin, så som Stephen Hawking, världsledande kosmolog som gjorde för några år sedan, själv ateist, men han tvingas ju erkänna att praktiskt taget alla är idag överens om att universum och tiden har sin begynnelse i The Big Bang. En man heter Penzias, Nobelpristagare 1978 i fysik. Han säger så här: den bästa informationen vi har om Big Bang är exakt vad jag skulle ha förutspått om jag inte hade något annat att gå på än de fem Moseböckerna, psalmerna och Bibeln som helhet. Därför det är det som vi hörde i det som Bengt läste i inledningen här. Gud talade och det blev till. Så det är någonting annat än universum som är evigt. Det är Gud som är evig. Och han har genom sitt ord låtit den här världen bli till. Det finns två andra områden som vi hade kunnat titta på. The fine tuning of the universe, som man talar om, det är relaterat till Big Bang-teorin, att man har identifierat ett stort antal faktorer som är finjusterade, som verkar vara kalibrerade på den mest häpnadsväckande nivå. Alltså att en mängd faktorer som, om de hade varit det allra minsta lite annorlunda, så hade ett universum inte kunnat bli till. Och det är sådana hänförande siffror som man bleknar när man läser om det. Hur, eller vad är orsaken till allt att allt råkade vara rätt inställt så att ett universum med planeter och en planet med liv har kunnat uppstå? Och sen vet vi att ytterligare område handlar om cellen och DNA och det som man idag talar om information. Så vi befinner oss i ett mycket bättre läge idag att tala om ett intelligent upphov till universum än man gjorde för 100 år sedan. Så idag är det en mer konstruktiv dialog mellan teologi och naturvetenskap än för 100 år sedan. På grund av ny kunskap om universum. Att universum är inte evigt. Det är finjusterat och det finns information i universum. Det blir alltihop argument för ett intelligent upphov till universum. Men vad ska man då säga om den här farbrorn? Charles Darwin. Här har vi då, om Galileo är en sån här konfliktpunkt, så har ju Darwin varit en annan sån här konfliktpunkt. Hur ska man tänka om det? Ja, det kan man ju tänka på olika sätt. Darwin har varit omstridd bland kristna från början, men han har också varit bejakad bland kristna. Det är intressant om du besöker London och besöker Westminster Abbey, den anglikanska kyrkans huvudhelgedom, så ligger Charles Darwin begravd, hedervärd begravd, inne i kyrkan. Så det har hela tiden funnits olika uppfattningar bland kristna om hur man ska tänka kring hans teori om det biologiska livets utveckling. Jag tänker inte lösa den frågan för er idag. Och jag skulle gissa att vi inte är överens om vi tar upp den frågan. Och det är helt okej att vi som kristna kan hamna på lite olika positioner här. Men jag ska försöka säga några saker som för mig har blivit viktiga i den diskussionen där man då kan ha olika uppfattningar. Jag tänker så här. Det finns en absolut konflikt mellan en naturalistisk tolkad evolution och kristen tro. Alltså naturalismen, det är ju det som säger att det finns ingen gud Därför är det som har hänt i universum, det är bara slumpmässigt. Det finns ingen avsikt, ingen tanke, ingen vilja. Det går ju, är ju helt omöjligt att förena med kristen tro. Men det där är ju inte ett naturvetenskapligt påstående, utan det är ett filosofiskt påstående. Och det finns ju en mängd kristna som säger att evolution, själva tanken på en långsam och gradvis utveckling av biologiskt liv, att den kan man acceptera som kristen. Men den är ju då planerad och styrd av Gud. Så man har då en teistisk evolution. Så man måste lägga konflikten på rätt ställe. Och det är ju klart att Charles Darwins teori kolliderar med en strikt bokstavlig läsning av Första Mosebok kapitel 1 och 2. Om man tolkar ordet dag som en bokstavlig 24 timmars dag och så krockar det. Men det är inte det enda möjliga sättet att läsa Första Mosebok. Och de första kapitlen i Bibeln har genom kyrkans historia långt innan Charles Darwin läst på olika sätt. Och det finns framstående kristna teologer som inte liksom resonerade kring Darwin, för han existerade inte då. Men som sa, vi ska inte läsa den här bokstaven. Som Augustinus, kyrkofadern Augustinus. Eller för den delen den judiska filosofen Philo som var samtida med Paulus. Och varken bland judar eller kristna har alla läst Första Mosebok kapitel 1 och 2 strikt bokstavligt. Så man måste vara noggrann med hur man definierar var konflikten finns, om det finns en konflikt. För mig som jobbar mycket med unga människor så har den här frågan blivit väldigt viktig. Hur kan jag hjälpa nästa generation av kristna att resonera och förhålla sig till frågan om Darwin och evolution? Och då kan man tänka så här. En möjlig väg, det är att visa att evolutionsteorin skulle kunna vara falsk. Att hela det vetenskapliga paradigmet är felaktigt. Det är en möjlig strategi. Och man kan välja det, den strategin man vill. Den andra möjliga strategin, det är så här. Att visa att evolutionsteorin kan vara förenlig med Bibeln. Och då har jag faktiskt valt den andra strategin. Känn er fri att välja den första strategin. Jag har valt den andra strategin. Och jag tänker så här. Jag är inte naturvetare. Jag har ganska svårt för att seriöst ta ställning till evolutionsläran. Därför att jag har inte den kunskapen. Ännu mer så är det bland unga människor. Och jag uppfattar det problematiskt när man i församlingar liksom skapar känslan hos en 14-15-åring som är så här. Om du är en helhjärtad kristen så går du mot evolutionsläran. Och då sitter en liten pojke eller flicka där, 15 år, vet ingenting om biologi. Och evolutionsläraren säger, nej men jag tror inte den är sann, jag kan ingenting om det. Men jag avvisar det som majoriteten av världens forskare säger på det här området. Det är en jättejobbig situation. Alltså att lägga det på axlarna på en ung kristen. Och därför tycker jag det är bättre att säga så här. Ja men som kristen kan man tänka på olika sätt. Och vi är fria att pröva olika scenarier. Ett scenario är förstås att evolutionsläraren är falsk, fel. Man har inte förstått universums historia på rätt sätt. Det är ett möjligt scenario. Ett annat scenario är att säga, ja, det kanske i stora drag visar hur livet har framträtt på planeten Jorden. Men det är någonting som i så fall är planerat och väglett av Gud. Och då vet jag att väldigt många tänker, ja, men det där funkar väl inte alls. Och då är det ihop med att en historisk Adam och Eva och ett syndafall och sånt som är ganska viktigt i kristen tro och som Nya Testamentet talar om så. Man kan faktiskt tänka så här, och nu säger jag inte att detta är är rätt. Jag argumenterar så att säga inte för det. Jag vill bara måla ett scenario. Man skulle kunna tänka så här. Att det finns en Gud som är orsaken till Big Bang, som gör att det här universumet blir till. Det är han som låter livet uppstå på jorden. Och evolutionsteorin säger ju ingenting om hur livet har uppstått på jorden. Det är ingen som vet. Det är han som låter livet uppstå på jorden. Sen är ju evolutionsteorin en teori om hur, när livet väl har blivit till, hur det gradvis utvecklas. Så det till slut finns hela den här komplexiteten av biologiskt liv som finns idag. Och då är det Gud som har i så fall planerat och förutsett den här utvecklingen. Och när det till slut finns människoliknande varelser, varelser med vår kropp och vår hjärnvolym, så utväljer Gud två stycken av dem som man uppgraderar, precis som vi regelbundet uppgraderar vår dator eller vår telefon, och gör dem till sin avbild. Och så startar det som i biblisk mening är mänskligheten, med två personer som Gud säger: nu är ni mina avbildar, nu ska ni vandra inför mig. Och de två gör uppror mot Gud och vill göra verkningar till dem. Ja, det är faktiskt ett möjligt scenario där man behåller det som är grundtanken i Bibeln och kristendom, men utan att man behöver nödvändigtvis avvisa det nuvarande vetenskapliga scenariot. Igen, jag säger inte att det är på det sättet, jag bara säger att det är ett möjligt scenario. Och jag tror att vi mår väl av att ge varandra frihet där att pröva olika scenarier i den här frågan. När jag läser både gamla och nya testamentet, så tycker jag att fokus överallt ligger på det faktum att Gud har skapat universum. Och för mig är det som, om man tar en bild här av en knuten hand, här finns en viss hårdhet. Det är någonting som är icke förhandlingsbart i kristen tro. Gud är den som är skapad av himmel och jord. Jag har faktiskt räknat i Nya testamentet. Det finns över 60 gånger den tankegången. Att Gud har skapat himmel och jord och hav och allt som finns där. Så det återkommer igen och igen och igen. Gud är skapad av allt som finns. Att Gud har skapat av det. Frågan om hur han gjorde det och när han gjorde det, det håller jag i en öppen hand. Ja, det kan vi tänka lite olika kring. Här finns det olika scenarier, olika möjligheter. Notera, Nya testamentet säger inte en enda gång, ett enda ord om hur Gud gjorde och när Gud gjorde det. Så det är väldigt stor skillnad på det som är det icke-förhandlingsbara, som återkommer hela tiden. Gud är skapare av allt som finns. Och sen de här, det är väldigt intressanta frågorna. Hur gick det till? Och när skedde det? Och där är Nya testamentet tyst. Och de texter vi har i Gamla testamentet är möjliga att förstå på flera olika sätt. Det är naturligt att vi som kristna, vi behöver jobba med de här olika scenarierna. Vi tror att Bibeln är Guds ord. Och det är enkelt att ta reda på vad jag har för bibelsyn. Jag har den. Det största, högsta förtroendet för Bibeln som Guds ord, som sant och tillförlitligt. Och det är naturligt att vi jobbar med frågan hur ska vi förstå olika texter om Bibelns första tre kapitel och så. Men jag tror också det är viktigt att vi ser att i vår kultur idag så är den verkliga konflikten, den ligger inte kring sånt som berör tolkningen av första Mosebok kapitel 1 och 3, utan den verkliga konflikten, den ligger kring förhållandet mellan Guds tro och naturalism. Alltså, finns det en Gud som har skapat allting och som är den yttersta källan till allt som existerar? Eller är det så att naturen är det enda som finns? Det är där konflikten ligger i vår kultur. Och det är där som vi framförallt behöver hjälpa människor att se att det finns goda skäl att tänka att det finns en Gud. Det finns en intelligens som har skapat den här världen och som är upphovet till oss och som vi tror att Gud kallar på oss för att vi ska bli hans barn. Så vi liksom gör rätt prioriteringar. Igen, det är självklart att vi som kristna har diskussioner om en massa frågor som rör tolkningen av enskilda texter. Men vi behöver se det läge vi befinner oss i som kultur. Och då, där är den stora frågan, finns det en gud? Är det här en skapelse? Alltså någonting som har ett intelligent upphov? Det är det som är den stora frågan. Okej, då har jag sagt någonting om det historiska perspektivet med vetenskapens rötter i kristen tro. Och sen har jag sagt någonting om konversationen mellan kristen tro och naturvetenskap, framförallt då Big Bang, och sen har jag målat lite olika scenarier kring evolutionen. Det finns massor med mer frågor som man skulle kunna ta upp. Jag gissar att jag har lyckats provocera några av er. Men jag tror att jag sätter punkt här, och så har vi tid för frågor och invändningar och tankar och så. Så jag tror bara jag sa att jag lämnar ordet fritt.
När det kommer fråga upprepade så kommer den in i punkten.
Ja, just det ska jag
göra. Om det kommer.
Ja, just det. Och jag säger ofta det. Jag har regelbundet presentationer på universitet för ett icke-kristet auditorium, så jag är ganska van vid kritiska, skeptiska och emellanåt aggressiva frågor. Så känna fler att fråga eller reagera.
Jag har en fråga.
Ja.
Big Bang där är inte jag så påläst det senaste, men min uppfattning har varit mer som en explosion utan en skapelse eller utan en tanke bakom. Så när jag än har tänkt på Big Bang så har det uteslutit en skapare. Jag har inte fått förklarat, eller man har ute av barnen och sagt i skolan, så har det varit mer att det är en explosion och det bara skit sådär. Mm. Är det så att vad står det i läroböcken, eller vad läser ut då? Läser du ut en Big Bang med en skapare?
Just det, så ska jag repetera frågan här. Så frågan är hur man förstår Big Bang, om det läser ut att det finns en skapare bakom Big Bang, eller om det bara är någonting som sker av sig självt. Här behöver man skilja på vad är själva Big Bang-teorin och hur resoneras egentligen människor kring det. Big Bang-teorin innebär att tiden och rummet, massan och energin, alltså hela existensen av detta universum, har blivit till i en explosion, precis som du sa. Men det är någon sorts nollpunkt. Det finns liksom ingenting bortom den. Det är själva teorin. Men det väcker ju då jätteviktiga frågor. Hur kan någonting bara explodera? Men teorin säger ingenting om det. Den bara konstaterar när vi räknar på detta universum och ser den enklaste indikationen på Big Bang-teorin, det är att man kan just nu iaktta hur allting expanderar, universum, allting rör sig bort ifrån varandra. Så här. Okej, vad händer om vi då räknar baklänges? Då kommer man till en nollpunkt. Sen finns det ett antal andra saker som är beläget för Big Bang-teorin. Själva teorin är att universum har uppstått. Och sen blir det frågan, vad orsakade denna smäll? För kristna sa det, det är Gud som lät universum bli till. Väldigt ofta i den sekulära kulturen så bara ignorerar man det. Och bara säger att Gud finns inte, universum har blivit till genom Big Bang. Men då är ju hela frågan, hur kan någonting bara smälla? Och inte i något annat sammanhang hade man accepterat det. Tänk att vi hör en jättehög bara skakar hela här. Då hade ju alla... Vad var det? Vad orsakade den smäll? Ingen hade sagt, det råkade vi smälla utan anledning. Det är ju ingen som köper igång. Det är klart att det finns en anledning till att det smällde. De ateister som försöker jobba med den här frågan, de har ju då tvingats införa en spekulation om multiversum. Alltså det är den här tanken att, tänk om detta inte är det enda universumet. utan att vårt universum på något sätt hör ihop med något universe at large, har man ibland talat om, alltså, något annat sorts universum som hela tiden producerar nya universum. Så det finns oändligt många parallella universum. Det finns inga som helst belägg för det, det är en ren spekulation, bara för att komma undan tanken på Gud. Jag kommer tänka på det här när ett av våra barn gick i på lågstadiet, så vi hade pratat en del om sånt där hemma. Så kom hon hem, vi satt vid middagsbordet och jag frågade, hur har du haft i skolan då? Ja, och så berättade hon lite och så sa hon, fröken sa en jättekonstig sak. För vi pratade om hur allting har blivit till. Och då sa hon, först fanns ingenting, sen krockade två saker. Och så blev universum till. Och då skrattade faktiskt hon, för att hon hade förstått att det är ju helt ologiskt. Om det först finns ingenting, då kan inte två saker krocka.
Bara en sista där. Just den biten, hur du ser på den just i begynnelsen, som i någon tolkning här, eller bara för oss talar om Kristus. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så på något ställe då kan man, och du funderar kring det, genom Kristus blev, eller skapade jorden, och du säger även i brevbrevet. Så naturligtvis så ser jag det som du säger där, att någonting har skett som gör det här, samtidigt som jag inte riktigt får in explosion eller det här då. Men naturligtvis att något har skapat den, jag är med på det, men se mer att när jorden skapades genom våran Herre, så gjorde han genom Kristus som är livet. Det är bara en fundering, någonting som jag funderar på det senaste, jag vet inte om det har något att göra.
Din fundering att världen har skapats genom Kristus, det är ju en grundläggande kristen övertygelse, att det är genom Kristus som allting har blivit till. Men det betyder ju att det är Kristus som är den som har skapat detta universum. Detta universum då har inte funnits av evighet, och sen har det genom Kristus blivit till. Men sen sägs det ju ingenstans liksom hur själva tillblivelsen gick till. Alltså det är ju samma i första Mosebok. Alltså i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så är himmel och jord där. Det ligger ju väldigt nära. Big Bang teorin som säger att här är någon sorts nollpunkt och som plötsligt blir universum till. Så jag ser ingen som helst spänning mellan den nytestamentliga tankegången att det är i Kristus som världen har skapats och Big Bang-teorin.
Du var inne på det här tidigare som jag hade tänkt på om. Det här med att Big Bang går ju för 4,6 miljarder år sedan, va? Och så vet vi att universum utvidgar sig. NASA håller på att planera nu för att hur vi ska kunna ta oss till Mars. Det kommer att ta en 20-30 år. Och vi vet att det är ganska kallt på Mars. Det är kallare än på månen och så vidare. När det gäller det här med att man argumenterar med sådana här som övertygar om att nej, det finns ingen gud. Så det finns ju en del som säger att ja, men det finns ju andra galaxer långt borta. Vi vet ingenting om det finns något liv där. Förstadiet till liv eller så. Hur tycker du att vi ska argumentera det? Alltså, när man hör då, vi vet ju hur kallt det är på då, Uranus och Neptunus och så vidare. Det är extremt kallt. Så att man tänker, hur ska det kunna gå att bygga någonting där? Växthus eller sådär. Finns det någon som, finns det extremister som säger, ja, jag vill gärna flytta dit. Och jag vill bo där tills jag lever. Tänker man då, är de friska? Hur tycker du att vi ska argumentera när det gäller, när folk säger att, ja men hallå, det finns ju andra galaxer längre bort. Det är ju väldigt många ljusår dit, det tar ju extremt lång tid att färdas dit. Hur tycker du att vi kan ta in det och argumentera? Vi säger ju liksom, har sagt, jaha, men det står ingenting här om att Gud har skapat andra universum där det också finns liv. Vi menar liksom att det borde ha stått här i så fall, ifall Gud menar, vänta lite, tomt allt är ensamma. Där borta har jag skapat ett annat. Det står ingenting.
Mm.
Hur pass logiskt ska vi ligga, tycker du, när vi pratar med de här som säger att ja, i andra galaxer kan det finnas lika fint liv som här? Mm.
Just det, så det är en fråga om det finns liv. Det är en fråga om det finns liv på andra planeter och i andra galaxer. Och en del som använder det som... Det blir ju som ett argument för att det är inte så unikt det som har blivit till på jorden. Det är ju mycket det som man vill komma fram till. Jag tycker man ska säga två saker. Det första är, vi känner inte till liv någon annanstans. Det där är bara en spekulation. Det vi vet om universum är ju att det är mörkt och kallt på de allra flesta ställena. Och det här är en helt hänförande blå planet där det finns liv. Det är det som vi behöver en förklaring till. Hur har detta fantastiska liv här blivit till? Och jag skulle säga att det här är jättemycket som pekar mot en intelligent skapare. Sen det andra vi ska säga är, ja, låt säga att det finns liv på en annan planet. Det stör man inte ett dugg. I så fall är det livet skapat av Gud. Men Gud har skapat en andlig värld med änglar. Som vi vet väldigt lite om den världen, men vi vet att den finns. Och om Gud vill placera liv på andra planeter så är han fri att göra det. Det stör man inte ett dugg. Det är ingenting som är i konflikt med kristen tro. Och det Gud är ju inte förpliktigad att tala om det i sitt ord, att det finns också en planet i en annan galax där det finns varelser. För det är helt irrelevant för oss. Vi kommer inte ha någon kontakt med dem. Så han kanske har gett om en bibel för den civilisationen, men där vi inte nämns. Så man behöver inte vara rädd för den frågeställningen. Den är inget hot mot kristen tro. Sen om du frågar mig personligen, nej, jag tror inte att det finns liv på någon annan planet. Det tror jag inte förrän någon kan visa någon sorts indikation på det. Och i så fall ändrar jag mig direkt, för det är inget jobbigt själva tankegången att det skulle kunna finnas liv någon annanstans.
Du begränsar det till planeter, inte galaxer.
Ja, vi kan ta galaxer och vintergator och vad som helst. Men det blir liksom, man kan säga att det är, i längden blir det en meningslös fråga. Vad som finns i galaxer som vi aldrig kommer att komma i kontakt med. Så vi får, det är bättre att försöka få tillbaka diskussionen. Okej, det som finns här, hur ska vi förstå det?
Är det ingen konflikt, men hur ska man argumentera? Alltså, hur möter man de här argumenten? De pratar om kod 14 och hur säker är den vetenskapligt och så vidare. För mig är det ingen konflikt att det har skett under lång tid. Eller hur argumenterar man?
Just det, så det är en fråga om de långa tidsrymder som modern naturvetenskap talar om, man ska tänka om det som kristen. Alltså, dateringarna där, man har nyligen daterat upp åldern på universum, så nu säger man att det är 13,8 miljarder år gammalt. Och sen uppstår livet här på jorden för 4,5 miljarder eller något sånt där. Ur kristen synvinkel så är de här frågorna, de avgörs ju av hur vi förstår första Mosebok kapitel 1. Om ordet idag ska förstås som 24 timmars, ett dygn på 24 timmar, så betyder det ju att universums ålder och Adams ålder är identiskt, minus 5 dagar. Universum är 5 dagar äldre än mänskligheten, eller hur? Så det är ju då total konflikt med det allmänna naturvetenskapliga scenariot. Men jag är själv ganska övertygad om att man inte ska läsa första kapitlet på det sättet. Att det inte är avsett att förstås som vanliga dagar. Och att Bibeln därför inte anger någonting om hur gammalt universum är. Så universum kan vara 6000 år, eller det kan vara 13,8 miljarder år, eller det kan vara någonting annat. Och det är snarare en sak som vi möjligen kan ta reda på, så att säga. Men Bibeln har ingen uppfattning, den ger ingen information om den frågan som jag förstår det. Men är väldigt tydlig med att det inte är evigt. Universum är inte evigt. Men säger sen ingenting om hur gammalt det är. Och jag har inga problem med om den nuvarande dateringen, det som är standarddateringen, om den är riktig så att säga. Universum är 13,8 miljarder år. Notera här att en del tycker att det är jättekonstigt. Varför skulle Gud använda sådana långa tidsrymder? Så att Gud väntade där liksom årmiljon för årmiljon för årmiljon. Gud är ju utanför tiden. Gud är inte en del av tiden och rummet. Gud är utanför tiden. Så därför är ju tid är någonting annat för Gud. Så vi inte tänker fel om Gud.
Tänk på det med universitet. Hur ser det ut idag? För det är ju härligt när du visar Cambridge och Oxford och hur de är grundade i det här i Sverige. Men vad är det nu med kanske universitet? Hur går strömningarna bland professorer?
Just det, så det är en fråga om universiteten. Jag har visat de kristna rötterna. Hur är läget idag? Det är tyvärr i hög utsträckning det motsatta, att universiteten fungerar som väldigt sekulariserande krafter. Det som man både direkt och ofta indirekt förmedlar till studenter, det är ett ateistiskt eller naturalistiskt perspektiv. Så det är en väldigt tragisk utveckling. Så det är ju väldigt många unga kristna som man har funnit sin kristen miljö i den kristna församlingen och man har liksom kommit till tro. Och så kommer man till universitetet så blir det bara krock. Därför att här är alla de här lärda, kunniga, intelligenta, för man möter ju en massa fantastiska personer där, lärare och professorer och så. De verkar ju ha inställningen att det går inte att vara kristen. Och det här är ju en av bakgrunderna till apologia, vårt arbete, alltså att här måste vi hjälpa varandra och inte minst hjälpa en ung generation så att man är rustad när man kommer till universitetet och inte så tron inte bara trillar isär efter ett halvår vid universitetet. Utan man har fått hjälp att se att det går att med intellektuell integritet vara en kristen. Jag säger inte att det är enkelt, men det är en tuff utmaning. Men det här behöver vi som församling hjälpa ungdomar. Idag är det ju så att över 50% av ungdomsgenerationen läser på högskola eller universitet. Det är också inte en jättestor skillnad jämfört med längre tillbaka, alltså efter kriget. Om man tittar på statistiken hur många som gick vidare och läste universitet, så var det ju bara en liten del av varje årskull. Medan idag är majoriteten som kommer till universiteten och blir konfronterad med det här kristendomskritiska perspektivet. Och här tycker jag inte att församlingen och de kristna sammanhangen har tagit det på allvar. En sista fråga, sen tror jag att vi ska ha kaffe här. Så frågan är hur kommer döden in i ett scenario om man tänker teistisk evolution? Det är jättebra att den frågan kommer upp. Det står ju så här i Romarbrevet, och det citeras ofta i det här sammanhanget. Det står det i Romarbrevet 5 och 12. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så stannar man ofta där, för titta här, det är genom synden som döden kom in i världen. Och synden kom in genom syndafallet, så före syndafallet fanns ingen död. Men de har faktiskt inte läst färdigt meningen. Utan det står så här: genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor. Därför att de alla syndar. Så en möjlighet är ju att biologisk död fanns före syndafallet. Och det är faktiskt ganska svårt att föreställa sig en värld utan någon som helst biologisk död. Alltså om det fanns elefanter, var det alltså att de trampade i gräset och där var en skalbagge som dog? Och vad händer om, för Gud säger till djuren att de ska föröka sig, vad händer i världen? Inga djur dör om djur förökar sig. Det är snabbt väldigt obehagligt kan jag säga. Det blir... Så, en möjlighet är att tänka så här. Att biologisk död fanns i den meningen att löv föll från träden och fåglar åt insekter. Valar öppnade sitt gap och det kom in plankton och så. Men att Gud beskyddade människan från döden och att det är det som är poängen med livets träd. Efter syndafallet säger Gud att människan lyfts bort ifrån livets träd. Så att hennes liv inte längre uppehålls utan hon dör. Så det står, tror jag, som en symbol för att Gud för människan upprätthöll livet så länge människan var i kontakt med Gud. När man bröt med Gud så kom döden in över människan. Så ungefär så skulle en teistisk evolutionist tänka. Just det, jag tror vi sätter punkt där. Så jag vill ju väldigt gärna få prata om evangelierna kan jag säga.
Och det vill vi ju höra också. Tack så länge där Stefan, nu tar vi paus. Det finns kaffe här och de rullar upp det där, ja bra. Kostar 30 kronor.